Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Vilka faktorer är viktigast för att vi ska leva länge? Då är det ju några saker som är ganska självklara då. Det är till exempel viktigt att vi rör på oss och att vi äter någorlunda rimligt. Och att vi vaccinerar oss ligger högt på den listan också förstås för att överleva. Men de saker som ligger högst där, det är dels nära relationer, andra plats och på första plats socialt nätverk. Och det är ju oerhört fascinerande, alltså att det spelar så stor roll för vår hälsa. Och då är det kanske synd att vi lever i ensamhushåll och att vi har gjort oss så oberoende av andra människor. Som har det har kommit förstås jättemycket gott med det, men det finns också baksidor utav det.
Välkommen till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att ta reda på kunskap om stress och sprida. Och samtidigt också ta reda på hur lever man i det här samhället och mår bra. Det är inte helt lätt helt enkelt. Åh gud, sen förra avsnittet så känner jag mig lite utlämnad, eller vad man ska säga. Jag är inte van att det är jag som ska prata om mig själv, även om jag ibland gör ju det till viss del. Men nu fick ni ju komma mig lite närmare. Och det är tack till alla som har hört av sig. Det har varit underbart. Och då slog det mig. Ni måste tänka på att höra av er till dem som ni tycker är bra som är med i podden, så att de också får känna sig bekväma efteråt. Skicka ett litet mejl eller gå in på Instagram, tänker jag. Jag ska väl bli bättre på att berätta vad de har för, hur man kontaktar dem. Det ska bli min nya grej. Hur som helst så är dagens ämne ensamhet. Och ja, ensam är något jag verkligen inte är. Och jag tror att det har att göra mycket med att jag har så mycket tankar och idéer och nya uppslag, och jag bara älskar att vara för mig själv. Men så har det ju faktiskt kanske inte alltid varit, men det kanske är någonting det när man blir mamma. Men så är det verkligen nu, och det är ju en underbar känsla. Men jag vet att så är det ju inte för alla, och jag tror att det är ett jättestort mörkertal på mängden människor som känner sig faktiskt superensamma. Och en av anledningarna tror jag är sociala medier. Vi kontaktar varandra där, om vi ens kontaktar varandra. Vi ser varandras flöden och man tror att man ses nästan. Det känns lite så. Jag kan tänka mig att många, till exempel mina kompisar, tycker att de har koll på mig. Fast ja, för att de lyssnar till podden eller läser mina inlägg på Instagram. Men I själva verket så har de ju inte det, alltså till mig som person. Och samma sak med mig. Jag tittar på deras bilder med trevliga middagar och tänker att de har det bra. Men vi hörs inte. Och det hoppas jag. Jag tror hoppas att vi kunde börja ringa varandra mer. Ja, vi får se. Jag ska i alla fall försöka. Med anledning av det här avsnittet som ska handla om ensamhet så kontaktade jag Anna Benick. Och hon har nämligen skrivit en bok om ensamhet. Och för er som inte vet vem hon är så är hon psykolog, psykoterapeut, föreläsare. Hon sitter ofta i soffan på TV4. Och ja, jag tyckte hon var en självklarhet här i podden. Så jag är superglad att få träffa henne. Lyssna till Anna Benick. Välkommen hit, Anna.
Tack så mycket.
Berätta för lyssnarna som inte vet vem du är. Vem är du?
Ja, den korta versionen det är att jag är psykolog och psykoterapeut och författare. Och jobbar med dels med klienter och med parterapi. Och jag jobbar med föreläsningar och utbildningar och med ganska mycket med skriv. Lite böcker och ganska mycket så här, fråga psykologen eller spännande psykologiska ämnen som jag skriver om på olika sätt.
Vad härligt. Jag kontaktade dig på grund av din senaste bok om ensamhet.
Just det.
Ja. Och då undrar jag lite så här, är vi svenskar mer ensamma än andra kulturer?
En andra kulturer har jag svårt att svara på för att jag har inte sett så mycket forskning på det. Men det man vet är ju att, att svenskarna är världens ensammaste folk. Det är faktiskt en myt. Vi är inte ensammare än man känner sig i Storbritannien eller i Polen eller så. Utan jag tror att den myten kommer ifrån att vi är världens mest ensamboende folk. Alltså vi har högst andel ensamhushåll i Sverige om man jämför med övriga Europa. Men när man tittar på rapporter av hur man rapporterar in sin ensamhet så är vi inte ensammast. Nej. Därmed inte sagt att vi inte är för ensamma.
Nej, det är sant. Ja. Vi talar ju sällan om vår ensamhet. Det är ju väldigt sällan man frågar en kompis så här, hej, hur mår du? Eller att man får höra så här, jo men det är bra för jag är ensam. Den får man ju aldrig höra. Det är väldigt sällan.
Det är väldigt sällan.
Finns det någon skam kopplad till ensamhet eller hur är det här?
Jag skulle säga att skammen är liksom ensamhetens största problem och bov i dramat dessutom. Därför att skam är ju en känsla, det vet vi ju alla som har känt skam och det har vi ju alla gjort några gånger under livet. Att det är ju en fruktansvärt stark och också obehaglig känsla, impuls som egentligen signalerar, dra dig undan. Visa inte upp liksom, det där fula. Du har gjort fel, försvinn. Man vill sjunka genom golvet eller försvinna in i väggen eller sådär. Så att signalen är att man drar sig undan. Och ensamhet och skam är djupt sammanlänkade. Och det leder ju till att ensamma personer drar sig oftast undan ännu mer. Vi pratar inte precis som du säger om ensamhet. Vi berättar inte gärna och ofta om den. Även om det långsamt börjar förändras så är det fortfarande så. Så du har verkligen rätt i det.
Hur, om man kommer till dig då, vad tycker du om ensamhet? Man kan ju ha olika inställningar till det. Vad är din?
Min inställning är att ensamhet är egentligen, om man ska liksom, ja, men bara gå till grunden, vad innebär det att vara ensam? Så innebär det ju att vara med sig själv utan andra omkring sig. Och det behöver inte vara dåligt. Tvärtom så kan ju ensamhet vara oerhört återhämtande och väldigt skönt för oss och det är ganska bra att kunna vara ensam, alltså ha färdigheten att vara ensam, åtminstone ett tag. Det är väl två saker tänker jag med ensamhet när personer kommer till mig, för de kommer inte till mig när de älskar sin ensamhet förstås, men när de kommer till mig så handlar det antingen om att jag
vill inte vara i ensamheten längre, men jag kan inte välja bort den. Alltså den är ofrivillig, brukar man ju prata om. Jag har ingen att vända mig till. Det är för skralt liksom i det sociala nätverket. Det är det ena. Och det andra är ju också den känslomässiga upplevelsen av att vara ensam. Och det kan man ha även ihop med andra. Man kan vara i en relation och känna sig väldigt ensam. Och ha en familj och känna sig väldigt ensam. Så det är väl de två spåren framförallt som vi pratar om när jag träffar personer.
Om det är någon som kommer till dig då, finns det övningar och råd som du kan ge dem, som du kan berätta för lyssnarna?
Ja, det finns såklart jättemycket saker man kan göra, men det finns en risk att ge liksom sådana där tips om att man behöver hitta nya ytor där andra människor finns. Om man till exempel är ofrivilligt ensam och har för lite människor omkring sig, så är ju slutmålet att ha några fler sådana i sitt liv. Men om man går på de där såhär, ja men gå med i en bokcirkel på biblioteket eller så, det kan uppfattas hurtigt, och ganska många personer som har varit ofrivilligt ensamma länge, de klarar inte att ta såna där tips, därför att man behöver jobba med andra saker innan. Så om jag ska ge tips till ensamma personer, så vill jag säga, sök hjälp av någon som kan jobba med den typen av problem, och så kan hjälpa till att kartlägga hinder och svårigheter som man har, som man kan behöva ta hand om innan. Det kan ju handla om extrem blygsel, eller skammen som sagt, eller att man känner sig alldeles låg på energi och deppig, har noll självförtroende eller tilltro till sin egen förmåga att skapa relationer och så. För de där processerna går ganska fort när man är ofrivilligt ensam. Så man behöver oftast liksom hjälp med de sakerna först. Sen kan man gå en drejkurs.
Precis, så kan det nog vara en kategori som min son, som jag oroar mig lite för till exempel, han ger liksom inte riktigt vika på sig själv. Alltså han är inte till lags tillräckligt mycket, tror jag. Det kan säkert finnas en kategori som vuxna människor också,
ja,
som
inte
ger tillräckligt av sig själv.
Ja, men verkligen. Mm. Det är svårt att ge av sig själva. För det, vad kännetecknar en, liksom en nära relation och en nära vänskap? Det är ju att man liksom visar också det fula. Att man ger, att man tar, att man vågar vara ledsen ibland också och så vidare. Det brukar ju oftast vara liksom kittet i de här liksom nära vänrelationerna. Och det tycker många människor är svårt. Och ytterligare andra tycker ju att det är svårt med också, så hur gör man? Vi har ju miljoner oskrivna små sociala konstiga regler som vissa av oss snappar upp ganska fort, men andra tycker det är som morse. Alltså så här, vad betyder 3 långsamma och 3 korta knack? Det vet ju inte du och jag.
Nej,
jättesvårt att veta. Men, och så kan det vara för en del personer också i social interaktion. Att man fattar inte liksom helt snabbt allt som man bör och inte bör säga, göra, bete sig och så vidare. Och det kan man också faktiskt träna sig lite grann på.
Jag är så tacksam för att Middagsfrid sponsrar det här avsnittet. Det har hänt någonting i vår familj. Alltså sen vi började använda den här flexitariska kassen från Middagsfrid. Matilda äter. Alltså jag har inte pratat om det, men hon äter bara pasta, vitt bröd och socker. Jag har låtit henne kanske mer eller mindre göra det, för att jag tror att någon gång kommer hon ändras. Och förra veckan skedde det. Alltså vi lagade kalkonfärsbiffar med löksås och potatis, och hon tog inte bara en portion, hon tog 3 portioner, och sen vänder hon sig om och stirrar in i mina ögon och säger, mamma, det här ska vi laga varje dag. Och alltså, det kommer vi inte göra. Men vi kommer absolut fortsätta att inspireras av Middagsfrid. Och jag är så glad över att slippa laga den där torra laxen och den där tråkiga kycklingen och få nya rätter hela tiden. Att dessutom veta att 50% av varorna är ekologiska, eller mer än 50%, och att de inte har flygtransporterat. Det är så skönt. Slipper jag tänka på det själv. Vill du testa Middagsfrid, så gå in på deras hemsida och skriv in rabattkoden PP50 med stora bokstäver. Tack Middagsfrid! tror att den snabbt växande sociala medier och så som ska sammanlänka oss, hur ser du på det? Får det oss att känna oss mer eller mindre ensamma?
Ja och nej. Ja. Ja, det är faktiskt, det är verkligen två sidor av myntet. Jag har träffat personer där sociala medier och grupper som man har hittat sig fram till liksom på olika ställen har varit rent livsuppehållande, och det är den enda sociala interaktion som man har haft. Och det finns ju också initiativ nu, digitala initiativ, så ja, men Go Friendly för tjejer, en app. Citypoolarna, en annan app om att skaffa nya vänner. Alltså det är inga datingappar, utan det handlar om så här, hej, var bor du? Man kan ha flyttat bort från sin ort och börjat jobba någonstans och hamnat i ensamhet eller separerat eller sådär. Det är ju massa olika saker som gör att vi blir ensamma. Och så det finns ju möjligheter i rent digitalt att få hjälp. Men det som man också kan se som det också finns forskning på, det är ju att sociala medier, det finns en risk också att man känner sig ännu mer ensam när man ser alla andras fantastiska härliga liv, minst 8 huvuden på varje bild, vare sig det är familj och ungar eller bästa vänner och resor och hit och dit och ute på klubbar och grejer. Så att och att sitta ensam hemma då kan ju verkligen öka upplevelsen av utanförskap.
Men jag tycker också inte bara det, utan att vi bemöter varandra väldigt digitalt.
Verkligen.
Alltså jag, till och med min mans pappa dog för 4 år sedan. Det var en i cancer. Det var en tragedi såklart.
Ja,
alltså,
såklart.
Men han stod oss väldigt nära. Man kan ju ha olika relationer till ens svärfar och sådär. Men då kunde det vara vissa som väldigt nära som smsar. Alltså, och just där hade man ju gärna velat haft ett samtal.
Ja, verkligen.
Och det är många gånger så, hej, hur är det? Får man ett sms? Ja, jo, det är ju bra, men det hade varit trevligare med ett samtal.
Ja. Ja. När jag pratar om stress, som jag föreläser om en hel del, då brukar jag beskriva den här tiden, eran som vi lever i nu för effektivitetsromantiken. Ja. Därför att, och det är precis, det där är en liten del i det. Mm. Alltså, det går mycket snabbare att skicka iväg ett sms, och vi hinner inte i de här ekorrhjulen träffas på samma sätt som tidigare. Mm. För vi har proppat våra liv fullt med annat och med saker vi ska hinna med, och där den digitala världen som vi lever i hjälper ju och möjliggör att vi hinner så himla mycket mer på 24 timmar. Och, och det finns ju massa möjligheter förstås med det också. Men en baksida är ju också det där. Ja. Att vi kan också skicka iväg små sms hit och dit eller prata i en sväng i någon tråd på Facebook eller något sånt där. Men att ringa och prata och så, det har ju faktiskt minskat. Eller att man ses. Vi hinner inte, och så har vi de här möjligheterna digitalt. Vilket kan vara bra, men också kan vara inte så bra alla gånger.
Men har vi blivit mer ensamma idag än tidigare?
Det verkar så. Det är inte en myt ändå. Nej. Det finns ju rätt många studier som visar, som har liksom, där man har mätt, bland annat jag kommer på nu, en amerikansk studie som, där man på 80-talet, mitten av 80-talet, frågade ett stort antal amerikaner så här, hur många nära vänner har du? Och med nära vänner menar man någon som man känner så där förtrolighet med eller kan ringa mitt i natten om det skulle vara något och sådär. Mm. Och då var snittet att man hade 3 sådana vänner. Sen gjorde man om studien i mitten av 00-talet och var fjärde person svarade 0 vänner, och det var 3 dubbelt så mycket som för 20 år sedan. Och sen kan man också se, vi är mer sekulariserade. Jag tror att kyrkan var en jätteviktig mötesplats. Man kan se just mötesplatserna i samhället, att de har minskat, de naturliga mötesplatserna. Vi engagerar oss inte i lika hög grad i föreningsliv, inte i politiska partier. Vi står inte och suckar tillsammans i postenkön längre, för vi kan fixa allt sånt hemifrån. Vi har minskat mötesplatserna, och vi verkar också umgås mindre över generationsgränser och med grannar och med släktingar och så, om man ska tro de studier som finns.
Istället så sitter vi och kommenterar andras Instagram-konton och hetsar.
Ja, det gör vi. Ja, det gör vi i alla fall.
Ja. Men hur, ja, du nämnde det lite, ensamhet i relationer. Hur kan det se ut? Man lever två personer eller fyra, men ändå känna sig ensam.
Ja, precis. Och där handlar det ganska mycket om, det kan vara olika saker. Antingen så känner man sig annorlunda från de man är med. Man kanske känner att man inte riktigt passar in. Man kan känna sig inte förstådd av andra. Det där med liksom att vara sedd och bekräftad och sånt som verkar vara jätteviktigt för oss och våran hälsa, vi människor. Sådär, att det inte riktigt är tillgodosedd. Sen kan det också handla om att man känner brist på tillit till andra omkring sig. Alltså jag litar inte på att människor finns kvar om jag berättar mer om vem jag är och så. Och det kan ju verkligen leda till upplevelse av att vara alldeles, alldeles ensam. Att inte kunna visa vem man är.
Och det här med du sa att man inte vågar vara sig, alltså att man känner sig annorlunda, det tror jag är väldigt starkt är ett problem här i Sverige, för att vi är så likriktade. Vi kämpar emot en likriktighet, vilket gör att jag tror man trycker ner väldigt mycket inom sig som man egentligen borde bubbla ut, för att det är en fantastisk person som döljer sig där bakom. Men det är andra kulturer, man får hojta, skrika, gråta mycket mer, och vi håller in det. Det tror jag blir en stor ensamhet och utbränning liksom i kombination.
Ja, så kan det mycket väl vara.
Ja. Mm. Och det känns ju så. Jag tycker det är ju lätt att känna sig annorlunda här i Sverige än när jag landar i Spanien. Då bara känner jag mig, man märks inte av liksom på samma
just det,
sätt.
Just det. Ja. Ja, och på det temat lite grann så verkar det vara någonting med oss här i Sverige, för att det finns en jättespännande undersökning som görs varje år av en organisation som heter Internations, och de frågar expats, alltså personer som flyttar från ett land till ett annat land för att börja jobba där. Man får ett jobb till, man kommer ifrån Spanien och får jobb på Ericsson här i Sverige. Mm. Ja, och så kommer man hit och sen så gör man en fråga, man liksom, ja men 15, 16, 20 000, det varierar lite grann, personer som har flyttat till andra länder. Hur är det att etablera sig i det här landet? Och så jämför man massa olika parametrar, och Sverige ligger högt när det kommer till sjukvård och barnomsorg till exempel. Men när det kommer till de här skalorna som handlar om the ease of settling, det vill säga hur hemma man känner sig i liksom nätverk. Där går det inte lika bra för Sverige. Och på skalan som heter Finding Friends, där 2017 låg Sverige sist av 65 jämförda länder. Vi var sämst i hela klassen. Och det var ju många som då sa, men jag har bott i Sverige i 6 år. Jag har aldrig varit hemma hos en svensk. Ingen kollega, ingenting. Därför att, ja, vad är det vi håller på med här? Så är det inte i flera andra länder. 2018, då var vi inte sist längre, utan då var vi näst sist. Vi hade gått om Kuwait.
Är det någon som är intresserad av att bli coachad av mig, så får ni jättegärna höra av er på Caroline Norbeli Coaching. Jag coachar via FaceTime och jag coachar på Danderydsgatan i Stockholm. Och första gången är gratis, så ni får ta reda på vem jag är. Och det är 30 minuter då. Sen så håller jag även på att planera. Jag ska ha en träning, vandring och meditationsresa. Någon form av hälsoresa kan man säga. Ner till Mallorca, Deja. Den 28 till 31 maj, så spara de datumen, och är du intresserad så gå in på min hemsida carolinenorbeli.com och bara skicka en intresseanmälan, så kommer ni få mer info. Och vill ni följa mig mer och veta mer om mina tankar kring stress och livet och sådär, så gå in på @carolinenorbeli coaching. Men det var lite intressant. Jag jobbade som AD i mitt förra liv innan jag blev coach. Och, det här. Uh-huh. Och då bodde jag och min man nere i Ulricehamn.
Uh-huh.
Och de som hade anställt oss, de bjöd ju hem oss någon gång. Sådär.
Just det.
Ja, för vi var där. Men ingen annan.
Nej.
I huvud taget. Det var samma. Uh-huh. hopps. Ja. Liksom, om, det var inte att de inte tyckte att vi var trevliga, för det kunde man ju känna.
Ja.
Men det var bara så här, nej. De hade det inte med sig. Liksom.
Nej, man gör inte så.
Nej.
Ska man hålla på och så här, vara klumpig och ställa frågor? Och sen måste man, hur ska man göra då? Då måste vi göra så här olika, så här olika grejer. Man ska puffa upp kuddar i en soffa. Det verkar jättejobbigt alltihopa.
Eller hur? Ja.
Nej, det kanske inte. Nej, det är bäst att vi låter bli.
Ja.
Nej, men det är väldigt sorgligt att det är så. Ja. Att vi ligger så lågt i Sverige. Och det är svårt, precis som du säger också, att flytta från en ort till en annan. Det är en riskfaktor att man ska bli en.
Ja.
Trots att man har trevliga kollegor så är det är någonting med det där sen.
Det är även, så vet jag inte hela bilden med min son då. Nu tycker nog de att jag tjatade lite om det förra. Men han kom in, vi har flyttat till Norra Ängby, Bromma. Och han kom ju inte riktigt in där. Alltså det känns stängt.
Ja, men är vi liksom, är stängda av någon anledning.
Ja,
det kan man ju spekulera i varför det är så.
Ja.
Det vet inte jag. Det har jag inte sett någon resonera kring särskilt mycket heller. Klimatet kanske. Men det stämmer ju inte eftersom Kuwait.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Låg näst sist senast 2018. När vi...
Så det är inte värmen, som
jag
hjälper.
Jag vet inte, men de länder som ligger högt är ju Mexiko, Costa Rica och sådär, som ligger högst upp på den listan av när man känner sig välkommen. Och jag har en kompis från Australien och han är också så fascinerad över hur svårt det verkar vara här. För hemma hos honom tidigare så var det så här, ah, men ska vi ses efter jobbet? Här blir det lite jobbigt då vad man ska göra för olika rätter och middagar och hur dukningen ska vara eventuellt. Men där är det så här, bring a plate, säger man. Så tar folk med sig. Lite grejer man kan slänga upp på tallrik. Alla kommer med något och sen får det väl bli liksom som det blir. Det måste inte vara exakt då så här mycket kolhydrater och protein på tallriken, utan man tar med sig det man har i kylen hemma och sen bara umgås man.
Ja, för här ska det stå puttra en risotto i hörn och så ska det... Alltså, du vet, så här,
ja, men det vi gör det svårt för oss.
Och,
vi gör det lite svårt för oss.
Verkligen.
Nu är det också så där, liksom, tror jag, en klassfråga lite grann, vad det är som står och puttrar och hur man gör. Men även liksom i alla samhällsskikt i Sverige så verkar det vara svårt.
Ja, men jag tror det. Ja. Och jag tror att vi är väldigt liksom kräsna och mycket krav i alla samhällsskikt.
Verkligen. Ja. Så.
Men den här podden riktar ju sig till stressade personer och till personer som presterar på hög nivå. Så jag tänker på de som har mattat ut sig. Ensamhet som är kopplat till stress och utmattning. Jag upplever att många känner sig väldigt utmattade för de har inte orken att göra någonting.
Nej, det är ju det som, det är ju verkligen det som ryker först när vi är utmattade och stressade och trötta. Då tar ju vi bort
de sakerna som inte är måsten och borden och krav och måste hinna de här sakerna och ta bort till exempel socialt umgänge. Vi är för trötta, vi orkar inte eller vi behöver stoppa in allt det andra vi måste göra innan det där. Så man plockar bort saker som gör livet värt att leva. Och det gör att man får ännu mindre på lång sikt, ännu mindre energi över till saker och ting. Och så blir man nedstämd, energilös. Och så fortsätter man att bara jobba på allt man måste, bör, borde göra. Så att det leder till att man hamnar i ensamhet. Möjligen att man inte förlorar hela sitt nätverk förstås. Men att man kan ha ökade känslor av att vara ensam och vara lite mer isolerad. Det brukar ju hänga ihop faktiskt. Ja. Med utmattning eller att vara nära utmattning och så vidare.
Och sen att de kanske förändras från att ha varit en person som har varit spindelnätet alltid ute till att fixat allt till att vara mer egentligen sig själv. Och då kan det bli svårt kanske.
Ja, det kan också vara svårt. Och den andra kopplingen till ensamhet är ju att fast det är ju från det andra hållet då, det är ju att är vi ofrivilligt ensamma så har vi ett konstant stresspåslag som står på och puttrar och är en hotsignal. Liksom. Vänta, du verkar vara utanför din flock. Det var förenat med livsfara på riktigt för länge sedan. Vi är flockdjur och ska inte vara ensamma. Så stresspåslaget står lågintensivt och puttrar och det leder ju till att vi blir sjuka så småningom. Mm. Till slut blir vi ju det.
Ja. Jag kan tänka, usch. Ja, jag tänker på jobb då. Hur är det där? Träffar du folk som känner sig ensamma även på jobbet?
Oh ja, absolut. Det gör jag ju ganska mycket. Det kan ju vara olika saker då. Ibland handlar det ju om exkludering på arbetsplatserna. Alltså att man faktiskt är utsatt för exkludering och kränkande särbehandling och ja, men mobbing som vi brukar kalla det för. Ja. Det leder ju till en snabb negativ spiral av ensamhetskänslor och utanförskap och vi mår så dåligt av det. Så det är en ganska snabb process till att man faktiskt är deprimerad väldigt ofta och blir sjukskriven om man inte kan bryta det där och göra någonting åt det i tid. Så det är ju en sak där jag tänker att utanförskapet och ensamhet, att känna sig väldigt ensam och utsatt på jobbet. Men det kan ju också handla om personer som är väldigt blyga och har svårt att liksom tycker det är jobbigt att gå in i fikarummen eller följa med på luncher och man har mycket tankar i sitt eget huvud. Hur uppfattar andra mig? Vad ska jag säga? Hur kan jag göra? Det blir för jobbigt så då går man inte med alls istället och så blir man lite mer isolerad av den anledningen.
Ja, och även det finns ju sådana sociala krav att man ska kunna prata inför folk och så.
Ja.
Har du några tips för dem som har svårt att prata inför folk och är så rädda för att de ska rådna och tycker det är vidrigt så här, nu Caroline, nu är det din tur.
Ja, förskräckligt. Och det där är ju mycket vanligare än vad vi vet om.
Mm.
Alltså, det märks inte lika mycket utanpå som vi känner inuti. Så att det är fler än du när ni går bordet runt. Så här, hur ser din vecka ut, Caroline? Så här, då är det fler än du som sitter och har lite påslag och hjärtklappning. Men det syns inte. Och sen är det där inte alls rättvist fördelat. För en del tycker det inte är några problem alls och andra tycker det är jättejobbigt. Har man jättestora problem med det, då kan man också söka hjälp. För det. Det finns väldigt så här, bra metoder idag där man stegvis kan träna sig i såna där situationer och bli ganska fri ifrån den där typen av ångestpåslag som det ju är. Så kallas ju för social ångest och det är ju jättejobbigt att ha. Men det är väldigt svårt att så här snabbt ge några tips och sen kan man göra det om man har det jobbigt, utan mitt tips igen blir ta några gånger hjälp av någon som kan jobba med social fobi eller social rädsla.
Men jag tänker också ibland när det är så grundat att de har så svårt att stå, att man kanske ska tänka på att rikta in sig på något annat typ av jobb. Att tvinga sig själv, gå emot sin egen personlighet varje dag. Eller, det känns inte heller rätt och alla kan ju inte vara skapta till att stå inför folk.
Och nej, men vi är ju jätteolika där. Och det är ju så himla stor skillnad på vad som tar energi och vad som ger energi och så vidare. Så det behöver man ju verkligen tänka på. Om man avskyr att prata framför folk och söker ett jobb där man ska göra det hela tiden, det är nog ingen bra matchning. Däremot kan det ju vara sådär att man verkligen vill ha ett jobb för att man tycker att många andra saker verkar spännande och stimulerande och så vidare. Det har jag jobbat med en del personer som tycker att det är så här, nu har jag fått förfrågan om jag ska ta den här tjänsten, men det kommer innebära att jag måste hålla plötsligt liksom fredagsmöten med min grupp. Och det tycker jag är jätteobehagligt, men jag vill inte att det ska förstöra för mig att ha det här jobbet. För att inte ta jobb kan ju också vara ett undvikande beteende som inte är sunt. Så att då kan man ju jobba på de där sakerna så att man kan klara det man tycker är obehagligt, och så får man allt det andra som man tycker är jättespännande också. Så det där är ju en viktig fråga att ställa sig i början.
Precis.
Inledningsvis liksom.
Men själva ensamheten, den kan alltså skapa stress för att vi är utanför den här flocken. Är det något mer det kan...
Ja, nej, men det är det som leder till att vi får påslag. Att det är liksom en signal om hot. Vi ska inte vara alldeles ensamma och isolerade. Det blir inte bra. Och på lång sikt så leder ju det till ökad risk för alldeles vanliga stressrelaterade sjukdomar, som ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och stroke och att få demens tidigare, ökad smärtproblematik, ökad risk för aggressivt beteende, för depression, för sömnsvårigheter, för ångest. Ja, men listan kan ju göras lång. Så därför är det konstigt att inte vi har en mer liksom naturlig screening också för socialt nätverk som vi har för de andra hälsofrågorna, där vi också på sikt blir sjuka om vi inte gör någonting åt det. Som rökning och alkohol och kost och motion och stillasittande är farligt och så. Men att vara ofrivilligt ensam är precis lika farligt.
Ja, vi kanske skulle behöva börja utbilda eller liksom våra barn då, börja med dem vi redan körde. Nej, men vi kanske går utbilda hela landet. Att liksom bjud hem någon du inte känner. Eller säg hej på bussen.
Ja, de där små sakerna också. De är så viktiga. Ja. Att hälsa, se varandra i ögonen, byta några ord. För när man har tittat på jättespännande forskning också, så där, vilka faktorer är viktigast för att vi ska leva länge, då är det ju några saker som är ganska självklara då. Det är till exempel viktigt att vi rör på oss och att vi äter någorlunda rimligt, och att vi vaccinerar oss ligger högt på den listan också förstås för att överleva. Men de saker som ligger högst där, det är dels nära relationer, andra plats, och på första plats socialt nätverk. Mm-hmm. Och det är ju oerhört fascinerande, alltså att det spelar så stor roll för vår hälsa. Och då är det kanske synd att vi lever i ensamhushåll och att vi har gjort oss så oberoende av andra människor. Det har kommit förstås jättemycket gott med det, men det finns också baksidor utav det.
Verkligen. Det är nog många gamlingar som känner sig ensamma.
Oh, verkligen. Ja. Stor riskgrupp.
Ja. Stackarna. Om man inte lever efter normen, till exempel inte har barn, alltså, ja, vad gör man då? Alla har barn, men man har inte valt det, eller hur som helst, man har inte det. Det är ju en svår situation, eller jag har mött ett par stycken sådana som har svårt att känna sig inkluderade.
Ja, verkligen. Och en sak som är lite sorgligt med det är ju att det finns ett liksom stigma kring det. Det är ju normbrytande, och alla personer som lever normbrytande och gör andra val än liksom gängse då, eller det som är vanligast, får ju svårigheter oftast på olika sätt. Och det är ju just när det kommer till barnfrågan, vi har ju liksom slutat att säga massa klumpiga dumma saker när det kommer till andra typer av livsval som personer gör, men just när det kommer till barnfrågan så det verkar fritt fram att säga hur kan du välja det, och det kommer du ångra sen, och då kommer du bli ensam och så vidare. Så många som ska lägga sig i det där, vilket är väldigt fascinerande och inte alls så vänligt att göra. Det är inget konstigt att välja
att inte ha barn. Det finns till och med studier som visar att personer som inte har barn, åtminstone i vissa perioder av livet, rapporterar högre tillfredsställelse med livet än vi som har barn. Ja, men precis, så behöver vi gå och oroa oss hela tiden och fundera och så.
Ja.
Ja, så att det är inga konstigheter. Det var här en lång utläggning nu, för det kanske inte var frågan, men jag vill säga det högt så många gånger som helst, att man får välja hur man vill leva sitt liv, och man är inte konstig eller udda eller annorlunda eller kall eller konstig med sina då moders- eller faderskänslor för att man inte vill ha barn, utan man kan leva på många olika sätt, och det kan vara bra det också.
Precis.
Och sen din fråga vad man ska göra. Ja, det är ju svårt det där när alla andra har ungar, men att berätta att man gärna vill komma med på middag och så i alla fall kan ju vara en sak, även om det är svårt. Eller hitta sitt andra gäng. Det finns ju folk som faktiskt inte har massa småbarn.
Ja, och kanske äga liksom, stå i att jag har valt det här och liksom äga det på något sätt. För det är när man går omkring och vacklar, jaha, nej, jag ska inte bli mamma tydligen. Alltså det är kanske då det är svårt att vara bland folk. Men om man bestämmer sig och beslutar sig och intalar sig att vara nöjd i det. Liksom,
ja, men jag har några bekanta som inte har barn. Men de är ju istället lite barnvakt ibland. Eller jag har en kompis som är gudmor till mina barn och så vidare. Och vill man inte det så kan man ju, behöver man inte det heller. Men att man ändå så här är inkluderad i människors liv är ju en jätteviktig sak.
Precis. Ja, jag har också ett par som ta hand om våra barn.
Just
helt
det.
Fantastiskt. Så vi kan åka till New York någon gång.
Ja, men precis. Man behöver ju...
Och
man behöver
underbart med barnen.
Och med tanke på hur vi lever idag, att vi inte lever över generationsgränser, att det inte finns en farmor som bor också hemma, som det faktiskt är fortfarande i andra kulturer, att man lever i mycket större familjer och där det finns ett nätverk som är skyddande. Det är klart att det kan vara jävligt jobbigt också med olika släktingar till höger och vänster. Men det är också väldigt skyddande uppenbarligen för vår hälsa. Och vi har ju inte det, så då är det ju fantastiskt att ha.
Men det är så här, i mig och mina kompisars, alltså, där kan man inte, jag skulle aldrig ta in föräldrarna som hjälp. Alltså jo, som hjälp, men vi skulle inte bo med dem. Det skulle vara en omöjlighet, vi är alldeles för mycket... tjafs och det liksom, det går inte och det, men sen så på landet så har jag tror de är från Irak, och där bor mamman och pappan med dem hela somrarna och tar hand, och de har två barn och de liksom har hur mycket, de åker på konserter, de gör massa olika saker, och den här mamman har tagit lika, eller mormor då har tagit lika många nätter som mamman. Han bara, jaha. Hur går det ihop? Jag kan liksom inte föreställa mig att mamma eller Martins mamma flyttar in. Jag kan inte föreställa mig att det blir någon hjälp heller. Alltså jag tror att det skulle bli ett kaos.
Och ändå är det där liksom vanligare att man lever så på andra ställen i världen.
Det känns som att de är bättre på stepp åt sidan än vad svenska mormor och farmödrar är.
Ja, och kanske att vi som föräldrar inte heller är lika känsliga för vad det här är mina barn och nu gör jag så här, att det liksom är ett mer naturligt samspel på något vis. Det kan ju faktiskt vara så.
Ja, men jag tänkte, vad är din relation till ensamhet då?
Jag har ju haft turen och lyxen att inte vara i ofrivillig ensamhet mer än i korta perioder. Till exempel jag var 19 och flyttade till London och kände ingen, och det var förskräckligt i början och så. Men det har ju varit liksom i korta stunder. Annars har jag haft liksom folk omkring mig och nära sådär. Så att när jag berättar om så här, min egen problematik till ensamhet, så vill jag bara säga att jag vet att jag har inte upplevt långt ifrån liksom det värsta man kan uppleva med ensamhet. Men min ensamhet har varit problematiken har varit kanske snarare att jag inte står ut med den. Jag har varit rädd för den och ibland skräckslagen inför den och omgett mig med människor ofta också av den anledningen att inte liksom känna mig ensam när jag är ensam. Och för 7 år sedan, snart 8, gud vad tiden går fort, så separerade jag ifrån barnens pappa och sådär. Och då så skulle förstås han också få ha barnen ibland. Så han kom och hämtade dem då på fredagarna, gänget. Och jag kommer ihåg att jag stod på trappan och vinkade, hej då, vi ses. Ja, de som var små kom någon gång till mig i mitten också, så det skulle inte vara så långt emellan. Men det var ändå liksom i stort sett varannan vecka. Och sen bara hade jag panik nästan över att vara ensam hemma. Så det gjorde ju att jag träffade vänner och kompisar och kanske dejtade någon tråkig lite för länge. Fast bara för att så här, hellre det än att vara ensam hemma och så vidare. Så höll jag på och jag var ju helt slut. Jag är för gammal för att så här, vara ute efter jobbet och sitta i brus och äta middag ute bland folk liksom 7 dagar nästan per vecka. Det går verkligen inte. Så då fick jag så här, ja, fråga, vad skulle jag ha sagt om det här var en klient? Nu får du ju skärpa dig, sa jag, säger jag aldrig till klienter, men det sa jag faktiskt till mig själv. Och sen fick jag träna mig på faktiskt att vara i ensamhet. Och nu har jag blivit mycket bättre på det och kan uppskatta det och väldigt mycket. Men det var liksom en period där som
men det
var...
är inte så konstigt heller när man separerar. Då skulle jag nog också, även om jag älskar min ensamhet, men just det var ju påtvingat.
Ja, det är påtvingat att barnen inte var hemma. Precis. Det var ju väldigt, väldigt ovanligt.
Ja, men jag hade i Paris, jag bodde i Paris och pluggade franska, jag var ung. Jag kände mig otroligt ensam, du vet, i den här stora staden. Det var inte alls så romantiskt som jag hade tänkt mig. Men jag träffade någon kille i en park som började ringa mig. Men jag ville inte träffa honom, men jag ville att han skulle fortsätta ringa. Så jag så här upprätthöll det där. Ja, nej, men vi kanske kan ses om några dagar. Vi ser på det. Och så liksom ville jag att han skulle ringa igen, för att annars var jag helt själv.
Ja, just det. Men, just det. Ja, men så där har vi hållit på med olika strategier.
Ja, precis.
Och jag tycker det är så spännande nu när jag föreläser mycket om ensamhet och vänskap och samvaro och så här, att bara ställa frågan så här, men när kände man sig ensam senast? I vilken period i livet var man, kände man sig ensam? Alltså, vi har livsval man gör, är det kopplat till ensamhet ibland, eller hur man vill eller inte vill vara det. Så att det är en existentiell fråga verkligen som är viktig och tror jag tänka på. Hur förhåller jag mig till just ensamhet? Och när är det skönt och återhämtande? När är det inte det? Vad har jag för sätt att hantera det och sådär?
Men jag såg i din bok att man gör som en kartläggning lite grann över hur är man och steg framåt.
Ja, men precis. Den där kartläggningen är så himla viktig för att veta vad man behöver göra för att komma över ensamhet när den är ett problem, alltså inte när den inte är det, för då behöver man inte göra något. Men när den är ett problem så blir det viktigt att veta vilka hinder finns, hur ser möjligheterna ut, och så stegvis långsamt röra sig mot att faktiskt ha lite ökat umgänge, för det går ju att få till i de allra flesta fallen, även om det inte känns så i början.
Nej. Och kan man ju läsa din bok.
Ja.
Att vinna över ensamheten.
Ja, så heter den. Och den går ju igenom både när ensamhet är bra, men när den inte är det. Och den går igenom vad kan man göra om man är ofrivilligt ensam eller har för lite socialt umgänge. Vad kan man göra om man har en upplevelse av för mycket ensamhet, som vi var inne på också tidigare. Den känslomässiga ensamheten. Och sen är den ett litet brandtal till samhället också på slutet, vad vi behöver göra faktiskt i vårt land för att minska ensamheten på sikt.
Ja.
Det vore bra.
Verkligen. Och det kan man ju ta med sig ut idag efter att ha lyssnat på det här. Ja. Säg hej till någon du inte känner och tänk så här, vem i din umgängeskrets kanske skulle kunna behöva komma över och ta med sig sin tallrik.
Ja, som de gör. Bring a plate.
Ja, precis. Ja. Ja.
Ring på en granne och fråga, ska jag gå till affären, behöver du någon mjölk? Precis. En sån där liten grej kan man också göra.
Ja, det är aldrig någon som kommer och frågar oss om man får låna någonting.
Det är det har vi också slutat med.
Ja, men jag skickar ut mina barn överallt. Och de tycker det är kul. Jag tycker det är bra för dem att lära sig pling plong och fråga efter just ett ägg.
Just det. Jättebra. Ja. Bra grej.
Ja. Tack för att du kom hit. Det var superintressant att få höra om det här ämnet som vi inte pratar om så ofta.
Just det. Tack för att jag fick komma. Ja. Det var kul.
Jättekul. Ja, vet ni, vad jag får med mig av det här, det är främst att, ja, jag har redan faktiskt lärt mig, när jag intervjuade Anna Benick så satt jag med en inbjudan löst till en kompis eller till ett par som skulle komma hem till oss på fredagen efter jag hade intervjuat henne. Men jag hade tänkt att boka av den. För jag kände så här, nej, men jag orkar inte liksom mer tre rätters eller att det ska vara så himla schyssta allting och så. Jag var lite för trött för det. Så jag tänkte, ja, jag får väl dra iväg ett sms och säga att vi får ta det någon annan gång. Men efter att ha lyssnat på Anna och liksom det här med bring a plate, att vi måste göra det enklare, så tog jag och bjöd in dem och vi åt spaghetti bolognese och hade det jättemysigt. Och dessutom har vi haft ett par här i helgen som inte heller har fått oxfilé provençal eller någonting annat. Och det känns ju så bra, det ligger så i tiden, vi kan inte hålla på så här. Det går bra med en pizza eller vad man nu äter för någonting. Och ja, jag hoppas ni tar till det här och försöker leva lite mer så. För att om man bjuder jätteflott till någon, då ger man dem kraven att göra detsamma. Så liksom ner med kraven. Så kan ni väl gå ut och äta de här schyssta middagarna istället eller någonting. Ja, jag vet inte. Tack till Middagsfrid och tack till alla ni som lyssnar. Gå gärna in och skriv vad ni tycker om avsnittet eller om alla avsnitt. För då kan fler få ta del av avsnitten eller avsnittet. Och då blir kanske flera hjälpta med sin stress. Tack, vi hörs på onsdag. Hej hej!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.